Kära syskon, vad är gott för mig att få vara tillsammans med er här igen. Det var faktiskt 5 år sedan som jag var här nu. Och nu är jag här igen och jag har sett fram emot att få komma hit faktiskt. För första gången jag var här då var det i bön för Torp. Jag hade bönesamling i soffan här ute. Och då kände jag när jag kom in här faktiskt. Hur Guds ande berörde mig precis när jag kom in. Det är faktiskt sant. Jag säger inte det i varje församling jag kommer till. Utan faktiskt det var så. Och jag kommer ihåg det här. Liksom, det här är 7-8 år sedan. Det minns jag. Och då är jag väldigt glad för att jag får komma hit och dela någonting som, från Guds ord. Och jag ska börja och läsa psalm 40. Sen ska jag bara säga någonting från psalm 40 i början. Och sen ska jag komma tillbaka till psalm 40 igen. Men jag ska säga någonting emellan. En lång inledning kan man kalla det. Ja. Ni vet, inledningen är ofta det viktigaste. Det är så i Johannesevangeliet. Den första 18 verserna, vet du, det är prologen. Har man inte med sig den så fattar man inte mycket. I alla fall, så här är det då i den här psalmen. Det står så här då, slaktoffer och matoffer önskar du inte. Du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Jag kan säga då innan jag går vidare, att det här ordet, du har lärt mig att lyssna. Det i den hebreiska texten så står det faktiskt så här, hål har du grävt åt mig. Så står det faktiskt väldigt bokstavligt. Och det är du vet, vi har ju 2 hål här. Så att säga. Jag tror att det är Gud som jobbade genom skallbenet och grävde ett hål. Det ska vara så att skallbenet ska vara det hårdaste av alla ben. Så Gud, han är liksom i den här stället en grovarbetare. I alla fall, och därför så har man då, jag tror att det står i Bibel 2000, och alltså över till det jag har här, så står det alltså du har lärt mig att lyssna. Vilket är faktiskt en riktigt bra översättning av det här, den metaforen som är här. I 1917 så står det ju öppnade öron har du givit mig. Det är också jättebra. Och sen fortsätter det här, och brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag är här. I bokrullen står vad jag ska göra. Gärna gör din vilja, min Gud. Jag har din lag i mitt hjärta. Och så fortsätter han. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord. Det vet du, Herre. Jag tiger inte om din hjälp. Att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran. Gud hade i den här personen grävt hål. Öppnade öron hade han gett. Och man kan fråga sig, varför är det så avgörande? Varför är det så viktigt? Och då kommer jag att läsa några andra bibeltexter som kopplar an till det här. Varför det här är så otroligt avgörande för oss som troende och människan överhuvudtaget. Då säger Hesekiel så här. Människa, säger han, lyssna till vad jag har att säga dig. Var inte motsträvig som detta folk. Öppna din mun och ät det jag ger dig. Lyssna och äta hör ihop här. Lyssna och äta hör ihop. Vi så att säga äter genom örat. Och det är därför det är ett viktiga hål så att säga. Den som lyssnar får smaka och äta Guds ord. Lite liknande är när vi kommer till Jesaja 55, så står det så här. Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Kom även ni som inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Är lön på sådant som inte mättar? Och sen kommer det här. Efter att han har sagt det här då, så säger, kommer ordet igen. Lyssna till mig, säger Herren. Så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig. Hör noga på. Lyssna så får ni liv. Och alltså vad jag vill säga här är att liv och mat får vi genom örat. När vi lyssnar. Så ni förstår att det här är viktigt. Och då kommer jag till nästa text här då, som kommer att vara ganska viktig för mig, vad jag vill säga. Därför att Jesus säger så här då, när han frestas av djävulen i öknen, så citerar ju Jesus Gamla testamentet, och han citerar en text ifrån 5:e Mosebok, och då står det så här: människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Och innan jag säger någonting mer så vill jag bara koppla tillbaka igen till den här texten. Så det står sig lite längre fram i Jesaja här. Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden. Får den att grönska och bära frukt och ge säd att så och bröd att äta. Så är det med ordet som kommer från min mun. Vad är det för ord som åstadkommer det här? Jo, det är ord som åstadkommer det och verkar det här. Det är det ord som kommer från Guds mun som gör detta. Och det är också det ordet som ger oss föda. Och för att ta emot det ordet som kommer från Guds mun måste vi lyssna. Okay? Vi behöver öppnade öron, Herre. Och om vi går tillbaka då till den här texten igen, så är det intressant att se här då att i den här texten så står det i det första då att vi lever av någonting. Vi lever inte bara av bröd, så här, fysiskt bröd. Fysiskt bröd är ganska viktigt, eller hur? Men vi lever inte bara av det, vi lever också av något annat. Vi lever av det som utgår ur Guds mun. Och lägg märke till här då igen att det här ordet utgår är faktiskt presens tempus. Egentligen, om ni inte missförstår nu vad jag säger när jag säger det här som jag kommer att säga nu. Vi lever egentligen inte av Bibeln. Vi lever inte egentligen av text. Nej. Vi lever av det som present tempus utgår från Guds mun. Det är det vi lever av. Okej? Okay? Det finns en skillnad mellan text och det som utgår från Guds mun. Men nu är det ju så att Gud talar det här ordet. Så det här ordet är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Det säger jag. Men det är det som utgår ur Guds mun som vi lever av. Okay. Så det här kommer att vara en nyckeltext för mig. Och då säger på ett annat ställe i Jeremia så står det så här. Kvinnor, lyssna på Herrens ord. Och hur tar man emot ordet från skriften? Det finns egentligen bara ett enda sätt att ta emot det på. Så att det blir till föda i våra liv. Så att det blir till växt i våra liv. Och det, ta emot det från hans läppar. Ta emot det från Guds mun. Vi lever inte av egentligen bibeltext. Vi lever av det som utgår från Guds mun. Vi tar emot det från hans läppar. Det är förutsättningen för att denna boks ord ska bli till växt i våra liv. Gud skriver inte till människan. Gud talar till människan. Gud är en levande Gud. Han är en talande Gud. Gud är en talande Gud till den grad att det kan sägas, som det står i Johannes evangeliets första vers: i begynnelsen var ordet, och ordet var med Gud, och ordet var Gud. Det finns en del som säger så här: Gud existerar i någon sorts evig tystnad, och ut ur denna tystnad talade Gud. Det är helt fel. Det är helt fel. Därför att Gud är i evighet talande. Därför att hans son, som är ordet, är evigt med Gud. Därför är Gud i evighet en talande Gud. Så kan man alltså säga, till den grad kan vi alltså säga att Gud är en talande Gud. Gud talar i evighet sitt ord. Han talar i evighet sin älskande son. Ordet utgår i evighet tillsammans med Guds andedräkt, som är Guds ande. Gud talar alltid detta ord. Om du inte hör detta ord, be Gud att han öppnar dina öron. Vi sjunger ju så här i psalm 45. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv. Eller hur? Det är en bön. Man skulle kunna sjunga så här, eller be så här: Gud i kärlek talar sin son. Öppnade öron, Herre mig giv. När Gud vill säga till dig och mig att han älskar dig, vad säger han då? Jo, då säger han Jesus. När Gud vill tala om för dig att han älskar dig, då säger han, talar han alltid sin son. Alltid. Och det finns många som inte uppfattar det. De tycker att Gud är tyst. Men varför är Gud tyst? Gud är inte tyst. Gud är i begynnelsen var ordet. Gud är inte tyst. Gud talar ständigt sin son till mig och dig. Och i den grad du uppfattar det, kommer du också att uppfatta att du är älskad. Lyssna och du kommer att höra. Han kommer att tala Kristus till dig. Gud talar hela tiden Kristus till dig. Att ta emot ordet från någons mun är att lyssna till den närvarandes röst. En som är närvarande. Därför att lära sig att lyssna handlar att lära sig att praktisera vår närvaro till Gud. Att leva i hans närvaro. Därför att höra någons läppar, då behöver man befinna sig i närvaro till den som man ska höra. Och därför skriver Augustinus så här: i den tid som är, alltså den vi lever i, denna tidsålder så att säga, förhåller till Guds ord som Guds ansikte, berörs i dess närvaro. Du behöver praktisera och lära dig att leva i denna närvaro så att du kan höra den röst som talar, så att du kan ta emot ordet från Guds läppar. Vi skiljer alltså aldrig denna bok från en närvaro. Det är förödande om vi gör det. Många läser, inte alla lyssnar. Många läser, inte alla växer. Många läser, inte alla blir förvandlade. Det som förvandlar oss, det är det ord som utgår från Guds mun. Det är det som gör någonting med oss. Det är den platsen som Maria har valt. Eller intagit, kan man säga. För det var inte helt lätt för henne att ta den platsen. Men den platsen hade hon intagit vid Jesu fötter. För att kunna ta ordet från Jesu läppar. I hans närhet, i hans närvaro. Och det är den bästa platsen. Att höra Guds ord. Det är den enda platsen att höra Guds ord, så att säga. Ja, vår läsning måste bli alltså ett ord från Guds mun. Och det är ordet som vi lever av, inte läsning i sig. Men för detta ska ske är vi fullständigt beroende av den helige ande. Jag vet inte om ni tycker det känns jobbigt att vara fullständigt beroende av den helige ande. För den helige ande kan det för en del människor känns väldigt flummigt. Då känns det att man, då tappar man ju kontrollen fullständigt. Men det här att ta ordet från Guds läppar i hans närvaro, det där är vi fullständigt beroende av helige ande. Att läsa, det kan ju vi, eller hur? Man menar, snälla rara, vi har gått igenom, de flesta av oss har ju gått till och med genom gymnasiet. Och är det någonting som vi kan, så är det ju läsa, eller hur? Det är vi ganska bra på till och med. Men när det gäller det här, så hjälper inte nödvändigtvis gymnasiet så jättemycket. Det är inte helt dumt att kunna läsa. Det är inte ganska bra. Men det är inte det som är avgörande. Ja. Du måste lyssna till Guds röst och vara i hans närhet. Det är avgörande. Och då, mina vänner, det är då måste vi vara beroende av den helige ande. Så jag var här, jag trodde jag hade en här. Jag hade inte menat tänkt. Men då är det så här, va? Vad anden gör är att anden tar texten, Guds ord, som vi har i Bibeln, text. Han tar den texten och gör den till röst. Och han tar läsaren och gör läsaren till lyssnare. Så det är, den helige ande är den avgörande ingrediensen, skulle man kunna säga, i denna läsning. Så om det då är så, om ordet kommer från Guds läppar, då skulle man också kunna säga så här, att Gud är den primära läsaren. Gud läser för sina barn. Även de läskunniga. Ja, nu har vi en av våra barnbarn nu, hon heter Flora, hon är 8 år. Hon kan faktiskt läsa själv. Men vi har fortsatt att läsa för henne. Jag tänker inte sluta med det. Den här läsningen har man i kyrkan kallat gudomlig läsning. Eller på latin kallas det för lectio divina. Alltså det betyder helt enkelt gudomlig läsning, ibland en andlig läsning. Och i den här läsningen så är det då så att, om du tittar på den här bilden, den här kommer från en ganska intressant bild. Den är tagen från en text från 1100-talet. Och det, vad som ni ser där är att det är en munk som ligger vid någons fötter. Okej. Okay. Och det är någon som sitter med en bok och läser. Okay. Och bilden är den här. Det är inte munken som läser. Det är Gud som läser. Eller Kristus som läser. Kristus läser för munken. Munken ligger vid Kristi fötter. Med andra ord, munk, det vill säga det här. Munken tar ordet från Jesu läppar. Ta det från Guds mun. Därför är det så att den primära läsaren är inte munken. Utan det är Kristus som är den primära läsaren här. Eller och läser för oss. Och det här visar en bild på hur det kanske ser ut i många hem. När man har barn eller barnbarn. Ni ser, här sitter min fru och här sitter Flora. Och de sitter och läser. Och hon läser för Flora. Och då händer ju många saker naturligtvis. Det uppstår ju dialog där. Vi ska komma till det lite senare. Men det är min fru Heather som läser för Flora. Och hon lyssnar till läsningen. Det kallas för gudomlig läsning. Gud läser för sina barn. Så det är det vi vill. Vi vill, Gud, när jag öppnar din bok, Gud, låt mig få höra dig läsa. Låt mig få höra dig tala. Eller när jag, Gud, när jag läser Psaltarens texter, låt mig få höra dig sjunga. Är det inte intressant att i en väldigt avgörande händelse, när Jesus blir döpt i Jordan av Johannes, så går han ner i vattnet. Och när han står där i vattnet så vet ni alla, det kommer en röst från himlen. Vad är det denna röst säger? Jo, faktum är att denna röst säger, du är min älskade, du är min utvalde. Det är ett citat från två textsammanhang i Bibeln. Gud, han tar sitt eget ord och ljuder ut det när han talar till sin son som är i vattnet. I dopet. Och när detta sker, då kommer den helige ande som är duva ner. Och det är ju symboliskt naturligtvis. Därför att i Guds tal, när han talar sitt ord, finns det andedräkt i det ordet. Så det finns, alltihopa finns där. Men det intressanta är att när Gud talar så tog han sitt eget ord och talade det på nytt. Men han gav där röst. Till och med till Jesus i hans dop så tog han detta ord och talade det. Därför är det här ordet väldigt, väldigt viktigt. Men Gud behöver tala det till oss. När du tar ordet från Guds mun, då händer något väldigt viktigt som är väldigt avgörande faktiskt. Det är att du inte bara så att säga hör ord, utan du kan också höra stämman i ordet. Tonen i ordet. Tonen i ordet är väldigt avgörande när någonting sägs. Du kan höra så här. Tänk det här budet. Det förnämsta budet i Bibeln. Många kristna hör det ungefär så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och all din kraft och så vidare. Ungefär så hör de det. Men det är inte vad Gud säger. Han säger så här, Josef, älska mig. Det är vad Gud säger. Hörde du? Var det en skillnad mellan den första och den andra? Det är klart att det finns en skillnad. Det är en avgörande skillnad. Det första var en befallning, det andra var evangelium. Det är därför jag menar att församlingen behöver ständigt evangeliseras. Gode Gud, sänd evangelister till din församling. Det är avgörande. Tonen. Evangelium. Ibland är det så här, va, att jag och min fru kan ibland gnissla lite ibland. Så här. Vi kan ha lite disputer ibland. Så. Och då kan hon kan säga någonting. Hon säger någonting till mig. Och jag blir lite stött. Lite ledsen. Jag blir tyst. Ja. Och hon börjar inse att hon har sagt någonting. Okay. Så hon börjar komma och så säger hon så här. Ja, men jag sa ju så här bara, ja, säger hon. Och så upprepar hon med exakta ord det hon sa som gjorde mig stött. Men det hon sa när hon upprepade det var inte vad hon sa. Hade hon sagt det hade jag inte alls blivit stött. Utan det var tonen i det hon sa som gjorde mig stött. Är ni med? Det var två helt skilda saker. När så hon upprepade sig så sa hon inte sanningen. Sanningen är inte bara i vad vi säger. Sanningen är i hur vi säger det. Du kan säga en sak som är sant, kärlekslöst, och det är inte sant. Du kan säga en sak som är sant och du säger det kärlek, då är det sant. Det är så Bibeln säger. Så här skriver Sara Lidman. Hon säger så här. När det står efter livet, då kan bara rösten rädda en. Den rösten. Den rösta rösten. Det är därför Jesus säger så här. Mina får känner min röst och lyssnar till min röst. Det är rösten som är. Där finns räddningen. Min fru och jag, vi var för ett tag sedan på semester i Italien. Och min fru spelar fiol. Så vart ska man åka om man åker till Italien om man har en fru som spelar fiol? Jo, Cremona. Okej. Det var bara där. Dit skulle vi definitivt. Okej. Och vi kommer till den här lilla staden i norra Italien, Cremona. Vi går omkring där och det är klart, det finns en hel del musikaffärer där och fioler och sådär, va. Och hon hade ju för sig då att vad hon ville ju vara se då, va? Det var ju, ni vet, Stradivarius kommer ju därifrån. Jag vet inte om ni just talar som Stradivarius. Det är liksom fiolernas fioler bara liksom, va. Så dit skulle vi. Men det fanns ju inga fioler, Stradivarius fioler i någon affär att köpa. Så vi fick gå till museet där och då hade de tydligen fått låna en Stradivarius fiol just den sommaren från en japansk ägare. Och du ser, det står hon där och det hänger den här Stradivarius-fiolen innanför den här monten, glasmonten, du vet, och så här. Och när hon står där så säger hon så här: ja, den var ju väldigt fin, men jag skulle ju väldigt gärna vilja höra den. Och jag tänkte, ja, det är så det är. Vi vill höra det här. Vi vill höra det. Jag vill höra Guds stämma säga det till mig. Det är det jag vill. Gud, tala ditt ord till mig. Det är min stora längtan. Det är min räddning, Gud. Det är frälsning. Den som tar emot ordet från Guds läppar får även del av andedräkten i ordet, nämligen. Det är anden som bär ordet och är i ordet. Den som tar emot ordet från Guds läppar, det gudaandade ordet, blir inspirerad. Inspirited, alltså. Anden kommer med ordet eftersom det är anden som är andedräkten när Gud talar sitt ord. Är ni med? Du förstår. Det vill jag ha. Jag vill ha anden i ordet. Den heliga ande som kommer med Guds andedräkt när han talar det. Det är så vi blir inspirerade. Jag har hört jättemycket, vilka utläggningar jag har hört om att den här Bibeln är inspirerad. Oj, oj, oj. Massa saker jag har hört om det. Ni vet, jag tror på den här boken från början till slut. Men jag vill bli inspirerad. Det är det. Gud tar detta ord genom sin ande och inspirerar oss. Den som tar ordet från Guds läppar får erfara Guds kyss. Som är hans son. Jag vet inte om ni läser Höga visan och jag vet inte hur du läser Höga visan. Men i Höga visan så står det så här i andra versen. Kyssar vill jag dricka ur hans mun. Och jag läser det så här. Kyssar ur Guds mun, det är att få från Guds läppar få höra Gud tala sin son till mig. Då blir jag kysst. Och vet ni vad? Det är en lust höjande erfarenhet. Har ni blivit kysst? Det är lusthöjande. Det är inget fel i det. Bibeln säger väldigt mycket om lust faktiskt. Jag kan säga så här, att utan lust finns det egentligen inget riktigt kristet liv. Lust är viktigt i kristna livet. Det står, psalm 1, har ni läst psalm 1? Det står, jag har min lust i Herrens ord. Och läser det, begrundar det dag och natt. Lust, mina vänner. Lust är bra. Och om man blir kysst, då får man lust. Det är så vi uppehåller den goda läsningen. Därför att lusten finns där. Och det är kyssen som ger lusten. Det är viktigt. Nu ska jag komma tillbaka till psalm 40 och jag ska gå ganska snabbt genom den här psalmen, den här texten. Och säga så här då. Jag ska ta fram sex saker som det konsekvenser, och jag har redan lite grann varit inne på det, men från den här psalmen vill jag ta fram sex saker som det leder till när du tar ordet från Guds läppar. Alltså du lyssnar till ordet. Det första är, den leder till en djupare andlig insikt. Därför att den här personen, det är mycket möjligt att den här som skriver psalm 40 är en präst. Han står i templet med tempelskaran. Och han inser att slaktoffer och matoffer önskar du inte. Ja, men snälla, det var det just i läst Levitikus. Ja, tredje Mosebok. Och så står det här. Slaktoffer och matoffer önskar du inte. Hur i all sin dag fick han reda på det? Här står det. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Om han är präst så har han ju liksom förlorat jobbet. Han har fått en djupare insikt om att det är inte här det ligger. Den insikten fick han inte genom läsningen. Den fick han genom örat. När Gud grävde hål. Fariseerna, de läste. De läste mer än någon annan tror jag i det här rummet. Mer än de flesta på Örebro missionsskola. Och ändå hade de inte uppfattat det här. Det var inte fel på fariseernas metod. Alltså, deras metod var inte att Jesus, kan det här? Jesus sa aldrig någon gång till fariseerna. Fariseerna, ni har faktiskt fel metod när ni läser Bibeln. Det är därför ni inte har kommit fram till det här. Sa han det? Nej. Mig vetligen sa han aldrig det. Men vad han säger till dem, ni lyssnar inte, det är vad han säger. Era hjärtan är långt från Gud, det är vad han säger. Det är problemet. Så en djupare andlig insikt leder det till. Den andra saken är, när vi tar emot ordet från Guds läppar, då uppfattar vi ett personligt tilltal till oss. Personligt tilltal. Därför det står så här. Därför säger jag, jag är här. Om man inte uppfattat ett personligt tilltal som talar till mig, då säger man inte så. Men det har jag gjort här. I bokrullen står vad jag ska göra. Han blir tilltalad. Med nygrävda öron hör psalmisten i skriften en röst som kallar och inbjuder. Han hör Guds tilltal till honom. Kallelsen kommer till den som lyssnar till Guds ord. Det var den andra saken, den tredje saken. Det genererar ett personligt gensvar. Alltså dels får vi en personlig inbjudan kommer till oss som vi annars inte uppfattar bara genom att läsa text. Men om vi tar emot det från Guds läppar så ser vi att det är någon som talar till mig. Den andra, tredje saken. Den genererar ett personligt gensvar. Psalmisten gensvar och säger, jag är här. I bokrullen står vad han ska göra. Han ger sitt personliga gensvar eftersom han har blivit tilltalad. Om inte jag blir tilltalad så gensvarar jag inte naturligtvis. Det är, text i sig ger inget gensvar om vi inte uppfattar ett tilltal från Guds mun. Ögats läsning, så att säga, där vi bara läser av text, föder inte något gensvar i bön till Gud. Här gensvarar psalmisten i bön till Gud eftersom han har hört Gud tala sitt ord. Och säger, så här säger han, gensvarar han och säger: gärna gör din vilja, min Gud. Han har börjat bedja här. Vad är bön? Bön är att gensvara till Gud. Det var bön är. Gud är den som är först. Och Gud föder och ger våran bön. Hur ger Gud våran bön? Jo, han ger oss bönen genom att han talar till oss. Och när han talar till oss, då föder det ett gensvar hos oss som vi kallar för bön. Så är det. Bön är gensvar till Gud. Bön är ingenting som vi kan åstadkomma av oss själva. Det är ju fullständigt nonsens att tro att vi kan bedja av oss själva. Det är ungefär det sista du kan göra av dig själv. Det är Guds verk i ditt liv. Det är bland det största som finns i våra liv, det är när vi finner bönens gåva. Och Gud är den som verkar denna gåva i våra liv. Genom att han talar till oss. Så bön är så att säga den omedelbara effekten av att vi har hört Gud. Vem frågar mina studenter och säger så här: ja, men Josef, hur vet jag då att jag har hört Gud? Hur vet jag det? Jo, det är jätteenkelt. Om du är någorlunda väluppfostrad så svarar du. Så enkelt är det. Ja, det var inte så svårt, eller hur? Nej. Så se till att din läsning, se till att din läsning leder till ett gensvar i bön. Det är det vi vill med den. Den ska föda bönen hos oss. Därför står det så här i psalm 119: över mina läppar ska lovsång flöda. Ty du lär mig dina stadgar. När Gud är vår lärare och han lär oss, han är undervisar oss alltså med sin mun och undervisar oss sina stadgar, då kommer lovsång från mina läppar. Är ni? Så är det i skriften. Fjärde saken. Den skapar någonting i oss. Den verkar en villighet att göra Guds vilja. Då psalmisten lyssnat till Guds ord har verkat en villighet att göra denna vilja. Det är det vi letar efter. Gud letar efter villighet, eller hur? Han letar inte så mycket efter våran viljekraft. Hur stark är du? Hur mycket klarar du? Nej, han letar efter villighet. Villighet är Guds verk. Hur skapar Gud villighet i våra liv? Genom sitt ord. Genom att han talar till oss. Och det innebär då att, vad jag vill säga är då, att Guds ord åstadkommer någonting. Okay? Den gör någonting med oss. Bibelläsning behöver inte nödvändigtvis alls göra någonting med oss. Att läsa text, inte nödvändigtvis att det gör någonting med oss. Det är själva rösten, ordet från Guds läppar, anden i ordet, det gör någonting med oss. Och den skapar i oss denna villighet. Därför står det så här, lyssna, det här tycker jag är en intressant text, va? Ibland tänker vi så här, Bibelns auktoritet. Vad är Bibelns auktoritet för någonting? Bibelns auktoritet är för många är en teori om Bibeln. Det är inte helt fel, inte helt fel. Jag kan bejaka den sidan av det hela, men det är definitivt inte allt vad jag tänker att Bibelns auktoritet innebär, så att säga. Utan det här, Bibelns auktoritet kan man säga har två sidor som tillhör samma mynt. Sen står det, Herrens lag är utan brist. Jag tror det är 100%. Okay? Jag tror det, ni vill inte oroa er. Jag tror det. Den ger liv på nytt. Den gör någonting. Herrens lära är sann. Den gör den oerfarne vis. Den gör någonting med den här personen. Herrens påbud är rätta. De ger hjärtat glädje. Herrens befallning är klara. Den gör blicken ljus. Vad är det för ord som gör detta? Jo, ordet från Guds mun gör det. Ordet som utgår, presens från Guds läppar. Det är det som åstadkommer detta och gör detta. Inte text i sig. Så, och jag skulle kunna säga väldigt mycket om detta då. Jag ska ha ett citat från Henry Nouwen som är en av mina favoritförfattare som har följt mig. Har varit en sorts, nu litteratur kan vara själavårdande och vara en liten mentor för dig. Så är det lite grann Henry Nouwen, har varit en sån här. Libris har utgivit många av hans böcker och vi får vara väldigt tacksamma för detta. Att det är så. Och så står det så här, ordet som läst och uttalas leder oss in i Guds närhet och förvandlar hjärtan och sinnen. Ofta tänker vi oss ordet som uppmaning att gå ut och förändra livet. Men ordets styrka ligger inte i hur vi tillämpar det. Våra studenter på skolan ska göra vad man kallar för interpretationer. Och i slutet ska de göra en tillämpning. Och den här tillämpningen blir, det handlar om hur de ska göra någonting med det här bibelordet. Ofta en ganska moralisk grej som de ska göra av det. Men här säger han så här, och jag tror att det här är riktigt bra. Det handlar, med ordets styrka ligger inte i hur vi tillämpar det när vi har hört det, utan i den förvandlade kraft som utför sitt gudomliga verk medan vi lyssnar. Det är detta, mina vänner, som är fantastiskt. Det är vad Gud gör som är det fantastiska. Är ni med? Tror ni alla på Gud? Eller hur gör ni? Det är det vi måste börja göra igen. Vi måste börja tro på Gud. Vi är sekulära människor där Gud har förpassats ut i periferin. Och vi tänker att vi, när vi tänker, då är vi inte speciellt sekulära. Men när vi inte tänker, då är vi väldigt sekulära. Okej, förstår ni vad jag säger? Så jag vill att Gud ska komma tillbaka in i vårat icke-tänkande. När vi inte tänker, när vi bara lever, då måste Gud komma in i våra liv. Och vara den Gud som vi lever med. Så, Gud. Och det här är det fantastiska med ordet från Guds läppar. Den gör någonting med oss. Den förvandlar oss. Den gör oss att vi älskar Jesus. Den gör att han fyller oss. Den ger oss att lerkället börjar skina, så att säga, som Paulus säger. Kolla här vad han säger nu, den femte saken. Det gör att ordet blir tillägnat och införlivat. Jag har ditt ord i mitt hjärta, säger han. Jag har inte det bara i några hjärnceller i huvudet, så att säga. Som några fakta eller lite mer information som jag har fått. Utan nej, den har kommit in i mitt hjärta. Det är där den har omstrukturerat mig, förvandlat mig. Det är i mitt djupaste centrum. Där är det nu. Hur kom den dit? Jo, inte genom bara läsning. Den kom dit genom att Gud talade det och jag tog emot det från hans läppar i mitt öra. Precis motsatsen mot fariserna säger Jesus att de har inte lyssnat och tagit emot ordet. Därför har de inte ordet i sitt hjärta. Sista saken. Det gör lyssnaren till vittne. Det gör oss till vittnen. Nu säger Paulus så här. Han säger så här. Ordet är dig nära i din mun. Hur blev ordet nära i min mun? Jo, det blev nära i min mun genom att jag hade hört det. Och nu kan det ligga i min mun. Jag blir ett vittne till någonting. Därför att jag har erfarit det. Och det är ju vad den här texten säger. Jag ska inte läsa den igen här. Tempelskaran är de som har kommit för att offra till templet. Psalmisten har insett att Gud inte begär det. Istället vittnar han ut till dem alla. Och han vad vittnar han om? Guds stora godhet. Guds trofasthet. Vad Gud kan göra. Det är det han vittnar om. Han står inte där så här. Mera offer. Ja, bra, bra, bra. Nej, vad säger han? Mina vänner. Gud är trofast. Du har gett vittnesbörd. Varför? Jo, han har erfarit det. Han har erfarit det genom Guds ord. Som har talat in i hans liv. Jag tänker så här. Varför håller vittnesbördet tynande frånvaro i många församlingar? Jo, därför att vi tror. Tänk så här. Josef, jag får ta mig själv ett exempel. Han kommer in till ICA. Han står i kön på ICA. Framför mig står en man i 50-årsåldern. Rätt som det är så ramlar den här mannen omkull. Han har fått en hjärtinfarkt. Och han verkar vara död. Men jag kommer fram och jag säger så här. I Jesu namn! Stå upp! Och mannen, han reser sig. Han var död. Där, vid kassan gick han. Och han gick upp. Och så kommer jag till söndag till församlingen. Snacka om att jag har ett vittnesbörd. Wow! Jag har ett vittnesbörd som jag skulle vilja berätta om. Inte många sådana vittnesbörd kommer vi att ha. Så om vi tror att det är vittnesbördet som vi kommer att ha i församlingen, då kommer vi inte att ha många vittnesbörd. Men tänk dig så här. Astrid. Hon sitter vid sitt köksbord och läser Guds ord. Och när hon sitter där vid köksbordet så talar Herren till henne. Och så säger han, Astrid. Jag har förlåtit dina synder. Hon läser Johannes, hon läser första Korinthierbrevet 15 där det står att om evangeliet är att Kristus har fått förlåtelse för våra synder. Och det här talat Astrid så hon säger kära Jesus och tårarna rinner lite där på kinden och så. Tack kära Jesus att du har tagit alla mina synder på dig. Och hon sitter där en stund vid köksbordet. Finn in med Herrens närvaro. Och så kommer hon till söndag och säger hon till pastorn. Pastor, ha ett vittnesbörd. Och så går hon upp och säger hon. Vet ni vad? Jag är så tacksam. Att Jesus har förlåtit mig alla mina synder. Amen. Och så går hon ner. Vilket fantastiskt vittnesbörd. Vilket vittnesbörd. Ett ord som hon hade fått från Guds läppar. Som ledde till tacksägelse i hennes liv. Och nu fick det bli vittnesbörd till Guds folk. Om Guds stora godhet. Det var en man som kom upp till mig efter predikan. Då hade något liknande det här. Och så säger han så här. Tack för predikan. Det där har jag upplevt ett par gånger, sa han. Och jag förstår vad han menar när han säger det. Han förstår att han har haft två verkliga gudsmöten i sitt liv. Då han har känt vändpunkter. Liksom det vände på något sätt. Va? Och han fick. Och jag tänker, jag känner ju givetvis fantastiskt. Verkligen fantastiskt. Och jag vill ju bara givetvis bejaka de här. Jag tycker att det är definitivt var Gud som mötte honom. Men samtidigt känner jag två gånger. Mina vänner, det blir inte föda i ditt liv. Det är inte två gånger som du lever av. Det här handlar om att leva med Gud i hans ord. Och det är där vi börjar hitta. Det är då vi börjar bli läsare på nytt.